Varmt välkomna allihop till Klimat for Dummies. Och ni som är trogna lyssnare har redan noterat något ovanligt, nämligen att det är jag, Mattias Goldman, som tar ordet först. Det brukar ju alltid vara Jasmin som är programledare. Men just idag så är hon på andra viktiga hållbarhetsäventyr. Och då brukar ju Jasmin och jag kunna koordinera våra kalendrar så att vi tillsammans kan prata med våra celebra och viktiga klimat- och hållbarhetsgäster. Men denna gång så kunde vi inte vänta, tyckte vi. Därför att vi som följer detta live eller nästan live, vi vet att alldeles nyss så teamades klimatmötet COP28 i Abu Dhabi, Dubai. Och när vi fick chansen att vara bland de allra första att sätta oss ner och prata en stund med Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumeri, ja, då tänkte vi att då får Jasmin vara en av alla lyssnarna istället för att denna gång leda podden. Så att denna gången blir det två gånger Mattias, och jag säger varmt välkommen till Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumeri.
Tack så mycket.
Hur är läget och var befinner du dig?
Jag är precis tillbaka i Stockholm. Lite trött måste jag säga, men ändå nöjd med utfallet. Det är klart att det kunde ha blivit bättre, men jag tycker ändå att vi ska vara nöjda med detta faktiskt historiska besked eller beslut som vi lyckades få till.
Men fantastiskt att du direkt framar vad det är vi ska prata om och vad det är som ska karaktärisera denna COP28 direkt efter att man klubbade av mötet eller det stora beslutet på mötet. Så var ju du också ute på X, som det heter numera, och skrev att det här är historiskt. Vad är det, Mattias, som är det historiska med detta klimatmöte?
Alltså det är ganska enkelt egentligen. Det är första gången som vi då får ett omnämnande av fossila bränslen i beslutstexten. Vi fick ju det en första steg på COP26 i Glasgow för 2 år sedan, när man då pratade om en nedtrappning av kol, eller en face down som det då hette. Men nu får vi då alltså en omnämnande av fossil fuels, alltså det är kol, olja och gas. Och det man pratar om, det är att man ska transition away from fossil fuels in our energy system. Så alltså att en omställning från fossila bränslen i våra energisystem, som omfattar, i alla fall enligt IEAs beräkningar, om jag tror att det är 80-90% av den fossila användningen i dagsläget. Så det är ett stort åtagande som världens länder samlat har då ställt sig bakom. Och det skulle jag, och tror jag många med mig, kalla historiskt.
Och Mattias, du tar ju oss direkt rakt in i liksom kärnan av förhandlingarna här när du berättar om resultatet. För att här på Klimat för Dummies, även om flera av oss ju minns att vi fick prata med dig också i fjol efter klimatförhandlingarna, så backar vi bandet lite grann och tar fasta på några av delarna som du nämnde där. Till exempel, alltså hela världen ska vara överens för att det ska bli något. Hur löser man det med 200 länder på plats i lokalen?
Genom många timmars olika samtal i olika konstellationer. Men vi kanske kan backa bandet ännu tillbaka. Och som sagt, börja på COP26, där det då var första gången som vi fick detta omnämnande vad gäller nedtrappningar och kolanvändning.
Och sen, och där, 26, det är 28 nu, så 26 var för 2 år sedan. Helt
2 år sedan, det är exakt. Och sen året efter då på COP27 när vi var i Egypten, då så försökte vi från EUs sida att få till stånd ett beslut om en utfasning av fossila bränslen i sin helhet. Men det mötte då hårdnackat motstånd, inte minst från Saudiarabien. Men vi slog också då fast i EUs position inför COP28, där vi fick så kallade rådslutsatser från Europeiska unionen redan i februari i år, som ju då anger liksom inriktningen för EUs arbete under året. Och där stod det då att EU förespråkar en utfasning av fossila bränslen vid COP28. Så att vi har ju från EUs sida jobbat ganska intensivt med detta under året för att då bygga den typen av allianser som vi bedömer krävs för att det här ska få fäste. Och det tror jag också blev en av framgångsfaktorerna för detta, att vi liksom dels tidigt själva var ute och förespråkade ett sånt här beslut. Sen är det många av oss som har haft många olika typer av samtal med olika kollegor runt om i världen för att då liksom göra detta känt, att det här är det vi vill uppnå.
Inte bara de här 2 veckorna utan under hela året egentligen.
Under hela året, ja precis. Ja. Och besöka, träffa kollegor från andra länder, både de som kanske då är mer motståndare men också de som är mer på vår sida. Och sen under, så får lite, detta lite grann och sin kulmen kan man säga, under själva COP-mötet där vi ju ses så intensivt under de 2 veckorna. Och först då vi på tjänstemannanivå och sen också då när ministrarna anländer, så löpande möten i olika konstellationer för att då kunna bygga och stärka de allianserna. Och förstås också ett väldigt mycket publika budskap också kring vad vi vill uppnå för någonting, för att liksom kunna sätta trycket helt enkelt på att få det resultat som vi vill ha.
Och det här är ju jättespännande för alla oss som tycker att det är fascinerande med förhandlingar. Man ser ju sådana tv-serier kanske, men med skillnaden att det här är med vår gemensamma framtid som insats. Alltså det är rätt stora vikter på era axlar där när ni sitter och försöker få fram ett resultat som kan trygga vår gemensamma framtid.
Ja, jag tror att vi som är med, jag känner för egen del, det är ett privilegium att få vara yrkesverksam i en sån här roll. Och gör det tillsammans med så många duktiga kollegor, både i det svenska teamet men också med alla våra EU-kollegor och kollegor från andra länder som jobbar tillsammans för att få ett sånt här resultat. Så att det är, jag tror att vi drivs ju väldigt mycket också av att kunna se de samarbetsmöjligheterna stärkas och kunna se vad kan vi leverera för typ av resultat utifrån det som vi då själva har kommit fram till att vi vill se. Men det är klart att också yrkesmässigt är ju detta en, lite som du är inne på, liksom också en spännande process och delvis också en intellektuell utmaning att kunna liksom bygga, vad är det för typ av strategi vi behöver bygga upp och vilka behöver vi prata med, hur ska vi göra det, vad är det för typ av budskap vi ska ha för att vi ska kunna bli så framgångsrika som möjligt. Och det är ju inte alltid man lyckas heller. Det är kanske oftare som man kanske misslyckas snarare än att man faktiskt får igenom det som vi vill försöka få genomslag för.
Och när man då själv får igenom, till exempel har ju EU och miljörörelsen och många utvecklingsländer velat just detta att man förtydligar att de fossila bränslena måste bort. Vad ger man med andra handen? Är det liksom andra eftergifter som...
Jag tror just i det här fallet så var det här ganska...
man med lite Volvo-lastbilar eller hur går det till?
Man kan kalla det isolerad fråga där nog trycket på någon typ av beslut i den här riktningen var väldigt stort. Dels utifrån de olika länder som deltog, men också från civilsamhälle, många näringslivsröster från liksom globala aktörer som också förespråkade denna typ av inriktning. Och även COP28-ordförandeskapet själva var inne på detta ganska tidigt under året, att de såg liksom att det fanns ett stort tryck vad gäller att någon typ av omnämnande av fossila bränslen behövde finnas med i utfallet från COP28. Och alla de här elementen sammantaget tror jag också bidrog till att vi fick det resultat vi fick. Och med ett budskap som vi från svenska teamet hade löpande till alla de som vi träffade var just liksom att vikten av att ständigt liksom göra sin röst hörd med just detta budskap. Det kunde gälla liksom näringslivsaktörer eller civilsamhällesaktörer eller andra länder. Alla som på något sätt liksom hade en röst i både under själva koppen men också förstås under perioden fram till koppmötet. Att vi skulle vara så samstämmiga som möjligt i att göra att göra det här budskapet hört. Och det tror jag också hade effekt på hur vi till slut lyckades landa detta.
Och här, Mattias, berättar du något annat viktigt för oss på klimatfördömning, så det är ju att EU är en gemensam förhandlande part. Alltså Sverige och Kroatien och Spanien har samma linje och huvudsakligen företrätt av Spanien väl som ordförandeland. Hur går det där till när man är 27 som först ska enas innan man ska få med sig hela världen?
Ja, vår främsta arena är ju egentligen EU-arenan. Det är ju där som vi ska se till att få genomslag just från de svenska positionerna. Och det här är ju ett arbete som är löpande under år kan man säga. Vi kommer ha liksom vårt första möte nästa år i slutet på januari, då belgiska ordförandeskapet, i Belgien som blir ordförande nu efter Spanien, har bjudit in till första mötet då i chefsförhandlarkretsen för då kunna dels att vi ska göra lite analysen kring liksom vad var vi kom fram till, vad blev bra, vad blev mindre bra, vad behöver vi se framöver, och sen då förstås också lägga upp arbetet för året som kommer. Så att vi får några veckors vila nu, men sen, liksom, sen börjar vi redan förstås då förbereda för COP29. Och jag tycker en annan reflektion som jag gjort också här nu är ju att det internationella klimatarbetet bedrivs liksom mer löpande under året, så att det är inte bara själva COP-möten då, utan vi har ju länge haft också de här Bonn-mötena som vi kallar det, där vi så ses 2 veckor bara på tjänstemannanivå i Bonn, eftersom det är där då som FNs klimatsekretariat har sitt huvudkontor, eller sitt säte. Men i takt med att vi pratar ju liksom också om det här att vi allt mer går mot ett genomförande av Parisavtalet och inte liksom så mycket förhandlingar om regelverken längre, utan nu handlar det mycket mer om liksom hur ska vi se till att genomföra på så bra sätt som möjligt. Och i den delen så har vi då fått vad vi kallar arbetsprogram för olika spår, klimatanpassning, utsläppsminskningar, olika delar av finansieringen till exempel. Och i de här arbetsprogrammen då så är det olika typer av workshops och möten som blir löpande också under året. Så att det var någon, jag tror att någon kollega som räknade ut här att vi sågs säkert 6 veckor totalt sett under året, och det är säkert mer också. Med då 2 veckor barn, 2 veckor på koppen och sen så 2 veckor på andra typer av möten. Och i vissa grupper så är det säkert ännu mer än så. Så att det har blivit ett väldigt mötesintensivt arbete för att då kunna liksom få möjligheter också då i första hand att kunna utbyta olika typer av tankar och erfarenheter om hur man bedriver sitt klimatarbete i sitt eget land och liksom kunna förhoppningsvis kunna inspirera andra. Men det handlar ju också då om att använda de mötestillfällena just för att kunna redogöra för liksom vad vi vill se för någon typ av beslut och riktning för arbetet som där vi då kan vi landa det på en global nivå, så ska ju vår förhoppning då också förstås att det ska liksom ligga till stöd för och vara en grund för det arbete som länder sedan genomför på nationell nivå.
För just det där är det ju en del, till exempel en av Parisavtalets stora arkitekter, Christiane Fugeres, som menar att de nationella och andra typer av samverkan är det som är viktigt nu, och att den här typen av globala klimatmöten, när nu Parisavtalet är på plats, att det nästintill har spelat ut sin roll. Men det låter ju på dig som att det tycker du inte, utan du tycker hela världen bör samlas på det här sättet årligen framgent också, eller?
Jag tror att vi, menar, det ser vi nu också med den kraft som finns när vi får den här typen av beslut. Ja. Det är klart att vi inte fått detta, så kan man säkert kunna fundera på liksom, hur behöver vi rigga den här processen på ett sådant sätt att den ger det resultat som vi vill ha, nämligen att fler länder ska kunna göra mer helt enkelt, att vi ska kunna få en drivkraft i det nationella arbetet. Men jag håller helt med om att det är ju, i grunden så är det ju på den nationella nivån som arbetet måste göras. Vad vi gör på den globala nivån handlar just mer om att kunna sätta en riktning, att kunna i bästa fall följa upp och också kunna liksom dela erfarenheter och kunna ge varandra inspiration förhoppningsvis till vad det är för typ av åtgärder vi kan göra. Och det i den sista delen också, är mycket där som klimatmötena har vuxit eller utvecklats nu de senaste åren. Det här var ju det största mötet by far. Det var ju runt 100 000 registrerade deltagare, vilket var ju mer än dubbelt så mycket som det var förra året. Och en stor del är ju det, en stor del av de deltagarna är ju just olika aktörer som är där och visar olika typer av lösningar som finns tillgängliga, och inte minst de svenska bolag som är där. Vilket ger ju också en otrolig styrka för oss i den svenska förhandlingsdelegationen att kunna peka på de lösningar som de svenska bolagen som är där kan erbjuda för att just hjälpa länder att ställa om snabbare.
Mattias, du sa att i bästa fall så kan man följa upp de här besluten, och det kanske ligger något i det, för det finns ju inte någon Parisavtalspolis, utan det här är ett konsensusdokument mellan världens länder som man sen själv ska utföra. Och när man följt era förhandlingar och sett hur allt höll på att spricka och klimatministern var nära att åka hem och Saudiarabien var nära att tåga ut, där vi tyckte att det vore för svagt att skriva face down, fasa ner fossila bränslen, och de tyckte det var för starkt att skriva fasa ut de fossila bränslena, och till slut så blev ordvalet transition away, om jag minns rätt. Och liksom till vardag så kan man inte förstå hur man i dagar med 70 eller 100 000 personer på plats, för de flesta har flygit interkontinentalt för att vara där, hur det kan ha så stor betydelse när man sen dessutom vet att det här är ju inte bindande för någon. Så förklara för oss, varför är det här värt detta enorma besvär?
Jag tror att just att det är den styrkan i att det här är någonting som alla länder trots allt ställer sig bakom. Och sen, ja, det är inte någonting som vi kan, det finns inga sanktioner kopplat till detta, men det är ändå en viljeinriktning. Och någonting som vi ju i vår dialog med olika länder sen kan hänvisa till och säga att det här är ju faktiskt någonting som vi har kommit överens om. Och det blir ju också i sig en styrka och liksom ett styrkebevis för det vi kallar då det multilaterala samarbetet. Det faktum att liksom världens länder faktiskt kan komma samman och enas om en sån här central fråga för vår egen utveckling. Och där man också ser då hur det här kan bidra till att ställa om världens ekonomier från det fossila till det fossilfria.
Och det är ju spännande att fundera på, liksom, på vilket allvar tar omvärlden det som ni nu har åstadkommit. Och när man då ser att du och väldigt många, och jag själv också förresten, har ju betonat att det här klimatmötet handlade om och gav signalen att det fossila är på väg ut. Men så tittar man på aktiekurserna på de stora oljebolagen och investeringsbesluten de tar, och så ser man ingen som helst skillnad nu jämfört med för några veckor sedan. Men biter det utan att det syns, eller biter det inte tillräckligt helt enkelt?
En reflektion kring den frågan är ju säkert också att det är långa tidshorisonter. Så att det är ingenting som, det beslut som vi har kommit fram till på COP28 är kanske ingenting som kommer leda till åtgärder som idag eller ens imorgon. Utan på längre sikt. Jag såg också något uttalande från den saudiska energiministern som just betonade att det här kommer inte påverka vår export på kort sikt i alla fall. Och så kan det säkert vara, men jag tror att det här är en inriktning som världens länder har kommit överens om. Och jag tror att liksom den diskussion som vi har redan i EU-krets inte minst handlar ju mycket om liksom, hur ska vi nu ta fasta på detta? Vad gör vi då nästa år inför COP29 till exempel för att kunna så långt möjligt kunna visa på resultaten när vi kommer till COP29? Och vad är det?
Är det någonstans så? Kan man tolka det som att även om det här är ofullständigt och ordvalen är inte så tuffa som man hade önskat, så liksom när ketchupen väl är ur flaskan eller tandkrämen ur tuben, så är det svårt att stoppa tillbaka den. Alltså nu är vi på väg åt ett håll och endast ett håll. Vågar man tro?
Ja, jag tycker det vi ska ta fasta på. Och sen är det klart att det här, vi har ju sagt länge också att det här är det är ingen enkel väg. Jag menar, det finns svårigheter i omställningen både inom enskilda länder och också för det globala samfundet stort, att det här liksom är en bumpy ride, brukar jag säga, på om man ska använda ett engelskt uttryck. Och det är någonting som vi också förstås måste ha respekt för, att det här för många länder kan vara tuffa beslut som behöver tas. Men det är därför också som vi ser att det är så värdefullt att vi gör detta gemensamt och på så sätt också har liksom former för att kunna stötta varandra i den omställning som vi alla behöver genomföra. Och hur kan vi liksom hitta goda exempel från varandras länder för att den här omställningen ska kunna gå så smidigt som möjligt. Men ett element som vi pratar allt mer om är det vi kallar rättvis omställning eller just transition. Där liksom man just betonar vikten av och nödvändigheten av att alla är med i den omställning som vi ska göra. Och att det är lite grann också anknyter till FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som vi pratar just om att alla ska med. Och det tror jag liksom är ett viktigt perspektiv också just i det globala klimatarbetet, att både inom länder och liksom mellan länder så måste det finnas den känslan av liksom att både ett ägarskap men också en trygghet i omställningen. Så att...
Och vad betyder det för dig, Mattias? Därför att du företräder ju, nu har vi fått dokumentet och dokumentet är också underbart på så vis att det i konkreta procent och årtal faktiskt slår fast -43% till 2030. -60% till 2035 måste utsläppen minska för att vi ska klara en dräglig framtid, vad vi enats om i Parisavtalen. Och så har vi denna princip, både just transition och den här common but differentiated responsibilities, där ett land som Sverige, som ju vi har det gott jämfört med de flesta, vi ska göra mer. Men du företräder ju en regering som i nuläget ganska kraftfullt ökar sina utsläpp de kommande åren och ser verkligen inte ut att vara i närheten av de där siffrorna som världen har enats om. Så när du pratar om just transition så företräder du en regering som inte alls är en del av
det. Jag skulle inte se det på det sättet. Snart skulle det komma att...
Okej, okay. Hur ser du det?
Nej, men om man tittar på på EU-nivån så har vi ju ett åtagande inom EUs klimatlag till exempel att EU, eller kommissionen snarare, ska föreslå ett nytt klimatmål för EU senast 6 månader efter att den här globala översynen är slutförd. Och sen ska det förstås då, det förhandlas fram i medlemsstatskretsen. Men vi har ju redan liksom, det nuvarande klimatmålet för EUs del är ju minst -55% utsläppsminskningar till 2030 och kommissionen beräknar att vi med den överenskommelse som har förhandlats klart vad gäller det här så kallade Fit for 55-paketet så kommer vi kunna nå eller minska utsläppen med 57%. Och så har då finns det här åtagandet att kommissionen ska presentera ett nytt klimatmål för EU inom 6 månader efter. Så det kommer komma första halvåret nu 2024. Och sen ska det då förhandlas inom EU. Och där så har vi redan indikationer då på att det EUs nya klimatmål kommer kanske landa någonstans mellan, eller skulle ligga någonstans mellan 80-90% utsläppsminskningar till 2040. Och det här är förstås någonting där Sverige som ett av de 27 medlemsländerna kommer ju behöva göra sin del av detta också.
Just det, men det avtal som du hyllar som historiskt, och jag tycker att du har rätt, det slår ju fast att det är de närmaste åren som är de allt avgörande. Det årtionde vi nu är snart i mitten av. Och din regering brukar göra just det du gjorde nu. Alltså att flytta fokus till någonstans en bra bit bortom 2030. Men nu har vi ju sen sist har vi ett avtal som säger att det duger inte, utan det utsläppsminskningar i närtid, det måste handla.
Ja, och det uppfattar jag att vi gör också. Men jag tycker det jag ser att den återigen liksom mycket av det som de svenska bolagen visar upp på plats är liksom att omställningen i Sverige tuffar på. Vi ligger långt fram i det globala arbetet och har många olika typer av lösningar som kan liksom, driva på både omställningen i Sverige men också kan hjälpa till att driva på den globala omställningen.
Och klimatavtalet, både det vi fick nu men också Parisavtalet, betonar ju två delar. Utsläppsminskningar som jag tycker att vi med rätta har lagt huvudfokus vid dagens samtal, därför att det är det som är vår gemensamma framtidsspringande punkt. Men också klimatanpassningarna. Och där fick du ju ett särskilt uppdrag på detta COP att liksom leda hela världens förhandlingar om ett långsiktigt klimatanpassningsavtal. Och det var inte jättelätt, tänker jag mig.
Nej, alltså egentligen var väl kanske i substans, alltså i sakfrågorna så tror jag att vi låg närmare varandra än vad som kanske sen blev resultatet av den första veckans förhandlingar. Men där så var det också väldigt tydligt att vissa förhandlingsgrupper var helt enkelt inte angelägna, eller de var angelägna om att inte få ett resultat. för att kunna liksom skjuta den delen av förhandlingen till nästa vecka, till den andra veckan då när ministern var på plats. Så att dessvärre så var vi inte särskilt framgångsrika under den delen som jag deltog tillsammans med en kollega från Belize då, när vi skulle försöka, när vi ledde förhandlingen om det globala anpassningsmålet under första veckan. Men det lyckades ju sen bli ett beslut också i den delen, som jag tror vi från svensk och EUs sida också har anledning att välkomna, där vi då får liksom, vi beslutar då det vi kallar ett ramverk för globala anpassningsmål för att kunna hjälpa länder och att kunna driva på sitt klimatanpassningsarbete. Och där handlar det mycket också om att kunna etablera strukturer för detta. Vad är det för typ av institutioner man behöver? Hur ska man... Vi har något vi kallar en anpassningspolicycykel, så att man liksom ska göra en riskbedömning, en planering och genomförande av då den politik som krävs för att man ska kunna stärka samhällets motståndskraft helt enkelt mot klimatförändringarna. Och förstås för många utvecklingsländer är det kanske det här som är det centrala i klimatarbetet. Just det. Att kunna liksom bedriva ett effektivt klimatanpassningsarbete där många redan idag upplever väldigt starkt klimatförändringens konsekvenser.
Och hur går det där till? Jag har försökt liksom formulera för mig själv ett liksom globalt mål för klimatanpassning. För utsläppsminskning är det jättelätt. Man sätter en siffra, ett årtal, och sen så skärper man det. Och det är det vi har gjort på FN-nivå, på EU-nivå i Sverige. Men på anpassning, hur ser ett mål ut?
Ja, det var just det som var en av de stora frågorna under förhandlingarna också. Det var många som efterfrågade liksom någonting liknande då 1,5-gradersmålet. Och ibland så lyfte man också in det. Man sa, det var en del som sa att, men ska vi inte sätta målet att vi ska vara motståndskraftiga vid 1,5 grader? Liksom, hur ser det ut då? Men jag tror att det är ju svårare att definiera det på ett lika slagkraftigt sätt som vi kan göra då med temperaturmålet. Men därför tror jag också att det är värdefullt med det här ramverket som liksom sätter ut några fler parametrar i detta. Och från EUs sida så förespråkade vi just att man kunde hänga upp det väldigt mycket på det är liksom mera instruktioner då kring detta, att kunna ta fram olika typer av underlag för att visa liksom att man har kommit en bit på vägen då i sitt klimatanpassningsarbete. Men sen handlar ju det också förstås mycket om finansiering, och ett av de besluten som togs nu var också att man ska ha en dialog om finansiering för anpassning på COP29. Och det är klart, det här är ju någonting som vi förvisso har hela tiden. Och vi brukar ju också säga från svensk sida liksom att det enskilt mest effektiva sättet att öka volymen anpassningsfinansiering är just att vi i dialogen som vi har med våra partners från utvecklingsländerna, att anpassning blir prioriterat i den dialogen.
Just det. Och man kan kanske tänka sig att man ser ett tredelat skeende där vi i första hand ska minska utsläppen så mycket och så snabbt det går. I andra hand, och där är vi ju också förstås, måste anpassa oss till ett klimat som trots allt redan nu förändras. Och i tredje hand så har vi det som vi ju redan första dagen på detta klimatmöte fick framgångar inom. Alltså på svenska förluster och skador, men många av oss känner till det mer som loss and damage. Och i början så är det ut som att det skulle bli detta COPs kanske stora grej. Men sen så var
Nej, men det var ju
några
så
länder
att,
som gav pengar tidigt och sen liksom så flyttades fokus, kändes det som. Vad hände där?
Det var ju en framgång verkligen för ordförandeskapet att lyckas klubba det redan första dagen, och sen också då samtidigt som de olika åtagandena kom vad gäller finansiella bidrag också. Och det var ju någonting som präglade mötet verkligen de första dagarna. Men jag tror vi alla gjorde reflektionen efter några dagar att liksom den framgången liksom kanske doldes sen lite grann när vi väl liksom kom in djupt in i förhandlingarna i alla andra frågor. Men det är ju absolut väl värt att liksom ett centralt element i vad gäller utfallet från COP28, att den fonden kom till stånd och att det nu också har fått en del finansiering. Så det där är något.
Och en del är välvalda ord från vår chefsförhandlare diplomat. Det pratas om behov på hundratals miljarder dollar. Det blev knappt ens hundratals miljoner dollar. Alltså långt under 1% av det de flesta bedömare behövs. Och just Sverige har ju en historik av att ofta återkommande vara per capita, per svensk, de som ger mest till de här olika gröna klimatfonden, anpassningsfonden, fonden för de minst utvecklade länderna, och numera då skulle man kunna tänka sig denna loss and damage fond. Men det gjorde inte regeringen. Hur kommer det sig? Är det en ändrad strategi, eller varför är vi inte bland de dominerande givarna?
Vi är inte bland de första. Så det pågår ett arbete att se liksom hur vi också skulle kunna bidra till fonden. Och där, men vi också annonserade nya bidrag till andra fonder, till exempel anpassningsfonden och fonden för de minst utvecklade länderna. Och så tror jag också att liksom vi kommer se en utveckling vad gäller fonden generellt, som under nästa år inte minst. Liksom det första styrelsemötet i fonden tror jag ska hållas redan i slutet av januari, så att när det arbetet
för denna skada och förlust och loss and damage, alltså.
Så att när det arbetet väl kommer igång så tror jag också man kommer se liksom både att det kan komma till fler givare, men sen också att det blir ett tydliggörande vad gäller liksom de insatser som fonden kommer kunna göra. Men sen ska vi också komma ihåg att en del av det här beslutet om skador och förluster i den här fonden är ju också det vi kallar finansieringsarrangemang på byråkratiska.
Vad betyder det?
Det är helt enkelt de andra finansieringskanaler som finns tillgängliga för att kunna stötta länder som drabbas av den här typen av klimatrelaterade händelser. Och där gör ju, tror jag, många länder redan mycket för det. Dels gör ju länderna själva mycket, ska vi ju komma ihåg, utifrån liksom att finansiera återuppbyggnad eller förebyggande insatser eller sånt som är liksom rent humanitärt eller katastrofrelaterade insatser när den här typen av händelser direkt inträffar. Men där det ju också pågår, eller finns andra typer av kanaler för den typen av insatser då, både liksom för att bygga motståndskraft, att kunna agera precis när den här händelsen har inträffat, men sen också för återuppbyggnadsarbete som ju i sig då kan också sägas vara förebyggande, för då vill man ju gärna, som man ibland säger då, att bygga tillbaka bättre, att det ska liksom vara, vi ska bygga tillbaka på ett mer motståndskraftigt sätt. Och det var ju någonting man inte minst pratade om efter översvämningen i Pakistan förra året. Liksom att hur ska man då kunna säkra en återuppbyggnad som gör att när den här typen av händelser händer igen, för det kommer att göra, att vi då liksom inte löper samma typer av skador, både vad gäller förlust av människoliv men också förstås då infrastruktur som förstörs på olika sätt. En annan del i den diskussionen är ju också som länders finanspolitiska läge, där många utsatta länder vittnar om liksom en hög skuldbörda och därmed också svårigheter att kunna låna på internationella finans- och valutamarknader för att kunna då finansiera den typen av händelser. Så där pågår ju också diskussioner kring till exempel då hur Världsbanken och IMF på olika sätt liksom kan tillgängliggöra finansiering för den typen av länder på kanske mer förmånliga villkor, för att de då inte ska kunna liksom, att de inte ska behöva öka sin skuldbörda för att kunna finansiera den typ av återuppbyggnad. Så att det är ju ett...
Om inte jag har fel, Mattias, så är du central i det här också, för du är väl med i denna Standing Committee on Finance, eller åtminstone har du...
Jag har varit det. Ja, nu är jag faktiskt på väg att lämna, så att men det är ju vi har kanske inte diskuterat just den här typen av finansiering så mycket i den gruppen. Men finansieringsfrågor generellt, absolut, är ju någonting som jag har djupdykt i lite grann de senaste åren.
Och då tänker jag att när det där vaktombytet som alltid är spännande på klimatförhandlingarna, du är chefsförhandlare, men när det liksom börjar närma sig övertid och slutstopptid så kommer klimat- och miljöministern, i det här fallet Romina Pourmokhtari, och tar över ordförandeskapet. Hur går den där stafettväxlingen till?
Alltså jag skulle säga att den är ju ganska sömlös. Det sker ju samtidigt som alla EU-ministrar anländer. Så att, återigen, vår huvudsakliga arena är ju väldigt mycket EU-arbetet. Så att vi har ju EU-samordning varje morgon, 8.30 oftast. Och den fortsätter ju på samma sätt då när ministrarna anländer. Så att då är det ju... är ju alla ministrarna där på plats också. Men, och de ses ju också dessutom regelbundet i miljörådet till exempel och andra sammanhang. Så att det finns ju också där en väldigt nära och god samverkan i ministerkretsen. Och menar då är det ju vår roll i första hand kanske också då att kunna stötta statsrådet på plats. Och kunna se till liksom att vi kan agera genom de olika format som
har finns. Har de ett helt annat mandat än vad du har? Kan de liksom sånt som du inte får göra? Kan de liksom dingla med helt andra delar? Att liksom, ja, men då får ni som ni vill i en helt annan fråga till exempel.
Ja, det är ju lite just tanken med liksom hanteringen på när ministern anländer. Att de har ett större mandat att kunna besluta kring hur liksom, olika frågor ska hanteras. Och det är klart, skulle någon fråga dyka upp under första veckan till exempel när statsråden och ministrarna inte är på plats, som skulle, då skulle jag behöva kanske stämma av det på ett annat sätt då. Och kontakta kollegorna hemma i Stockholm för att se liksom, hur vi ska agera ett visst avseende för att kunna förankra ett sånt agerande. Och den delen underlättas ju då av att när alla ministrarna är på plats. För det liksom, då finns ju det mandatet tydligare, närvarande. Liksom, och det går att hantera det mycket snabbare.
När avtalet var på plats så gick regeringspartiet Liberalerna snabbt ut och skrev så här: tack vare vår otroliga klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har ett historiskt klimatavtal godkänts. Det finns ingen som Romina. Är det en historiebeskrivning som du skriver under på?
Jag tror inte jag ska kommentera liksom, vad enskilda partier gör. Okay. Jag kan konstatera att vi från svensk sida är nöjda med det resultat vi fick.
Och det resultatet som vi nu har fått, och bläcket har knappt torkat på papperna, men hjälp oss på Klimat för Dummies. Vi sitter här och är vanliga medborgare, vi jobbar i något företag någonstans eller i någon kommun till exempel. Hur kan vi på bästa möjliga sätt utnyttja denna historiska överenskommelse i vårt eget klimatarbete?
Jag tror att det är en just att kunna själv se liksom vad kan man göra i våra respektive roller, antingen som enskild individ eller som anställd eller som företagare, medlem i en civilsamhällesorganisation. Att kunna se den rollen just tror jag är otroligt värdefullt, att kunna och liksom utöva det ledarskap som man själv kan utöva utifrån den roll man har. Och kunna både då göra sin röst hörd, liksom, vad förväntar jag mig som konsument, vad förväntar jag mig som medborgare, vad förväntar jag mig som arbetstagare eller liksom, i den roll jag har, och vad kan jag göra för någonting. Alla den typen av ställningstaganden tror jag är en acceleration i det globala arbetet, och förstås också på nationell nivå. Så att det tror jag är alldeles utmärkt att ställa sig den frågan utifrån de olika roller som man har.
Ställa sig den frågan och tillsammans med dig, chefsförhandlare Mattias Frumeri, hitta svaren. Just så tänker jag att man ska tackla COP28-resultaten. Använda dem till bristningsgränsen i det lokala, regionala, nationella klimatarbetet. Hemma vid köksbordet, på fikarasten, på jobbet, i styrelserummet och alla andra tillfällen där man har glädje av att vi nu faktiskt, precis som chefsförhandlare Mattias Frumeri lyfter fram, nu har en gemensam överenskommelse att vi ska bort från det fossila. Och det där är en slippery slope om ni vill, eller en ketchupflaska där liksom ketchupen kommer inte tillbaka in i flaskan längre, utan nu har vi sett början på slutet för det fossila. Vi har också sett början på slutet för denna episod av Klimat för Dummies, och jag känner och tror att tala för alla lyssnare att vi är rätt mycket mindre dummies nu än vi var vid programmets början. Vi har lärt oss mycket om vad som händer. Klimatförhandlingarna har fått fantastiska insikter inifrån och lärt oss tolka resultaten så att vi kan använda dem i klimatets tjänst. Och för det säger vi stort tack till dig, Sveriges chefsförhandlare i klimatförhandlingarna, Mattias Frumeri, och stort tack till alla som har lyssnat.